Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ola Österbacka predikar i Lepplaks bykyrka på fjärde söndagen i advent, 20 december 2015, över Johannes 1, 19-28. Lyssna till dagens heliga evangelium från Johannes evangeliets första kapitel. Det är verserna 19-28, och det är också predikotext idag. Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter ifrån Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte. Han bekände: jag är inte Messias. De frågade honom: vem är du då? Är du Elia? Han sa: nej, det är jag inte. Är du profeten? Han svarade nej. Då sa de till honom: vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord: jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. De som var utsända kom från fariseerna, och de frågade honom: varför döper du då, om du varken är Messias eller Elia eller profeten? Johannes svarade dem: jag döper i vatten, men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig, och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal. Detta hände i Betania, på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. Så lyder det heliga evangeliet. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Lär oss, kära Herre Jesus, att hitta fram till dig och se dig som vår frälsare, där du ligger i din krubba, där du går omkring och gör gott bland alla, och där du lider och dör för oss på korset. Lär oss att se på dig i ordet, så att du blir det viktigaste i våra liv. Amen. Den här dagen, fjärde söndagen i advent, brukar ofta redan ses som en del av julhögtiden, men ändå är den en del av adventstiden, botens och beredelsens tid. Till adventstiden hör profeten Johannes döparens verksamhet, att bereda väg för Jesus. Han är central också i dagens predikotext som vi redan lyssnade till. Jag ska inte läsa den på nytt, men jag kommer att läsa bitvis under predikans gång. Som första del av vår predikan ska vi studera de namn och personer som nämns i texten. Sen ska vi för det andra se närmare på namnet Messias och hans uppgift. Han är ju den verkliga huvudpersonen. Det första namnet som vi möter är Johannes, döparen. Eller han nämns ju bara som Johannes. Johannes, evangelisten, nämner ju aldrig sitt eget namn. Så när han skriver Johannes så avser han Johannes döparen. Och han beskriver honom så här: detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han är. Ja, det står faktiskt vem han var. Författaren till det fjärde evangeliet talar om Johannes redan tidigare, ifrån vers 6 i det första kapitlet. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Sen övergår evangelisten Johannes till att beskriva det här ljuset, alltså ordet som blev kött och som var fullt av nåd och sanning. Sen återvände han till Johannes döparens vittnesbörd. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sade, han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Ibland tänker man sig att Johannes döparen predikar bara lag. Och visst är han en väldig lagpredikant som bestraffar människorna för deras synder på ett väldigt avslöjande sätt. Men det här är bara hans förberedande verksamhet. Döparen visar nämligen också på Jesus, på hans gudomlighet, hur han hade varit till före det att han blev människa. Jesus var inte skapad som Johannes själv och vi andra. Han var född av Fadern i evighet. Längre fram berättar evangelisten om hur döparen vittnar: se Guds lam som tar bort världens synd. Och när Jesus har börjat sin verksamhet och allt flera lärjungar går över till Jesus och lämnar Johannes döparen, så är han inte avundsjuk. Han är verkligen ett föredöme. Johannes döparen säger att han är brudgummens vän som gläds åt att brudgummen kommer. Vi sjöng ju i den första salmen: gläd dig du Kristi brud. Det gjorde Johannes döparen också. Han gladde sig över att församlingen Kristi kyrka nu skulle möta sin brudgum. Brudgummen var Jesus. Brudgummens vän var bara en transportsträcka, kan man säga. En hjälpreda för att föra bruden fram till sin brudgum. Och då sa han också: han måste bli större och jag mindre. Det är verkligen någonting som vi kan tänka på. Också vi som kristna. Hur mycket unnar vi de andra att bli större så att vi själva blir mindre? Judarna sände präster och leviter för att fråga ut Johannes vem han var. I Johannes evangeliet avser judar i första hand judarnas ledare, inte det breda folklagret, alla de som kallades judar. Det avsåg stora rådet och de skriftlärda. På deras fråga svarar Johannes klart och enkelt. Det står: han bekände och förnekade inte. Han bekände: jag är inte Messias. Vi ska återkomma till Messias, men här nöjer vi oss med att säga att det är judarnas namn på den kommande kungen som skulle återupprätta riket åt David. Den Davids son som Gud hade lovat åt David. Profeten Elia är det andra namnet som vi möter. Den utsända deputationen fortsatte och så frågade: vem är du då? Är du Elia? Han sa: nej, det är jag inte. Elia var en kraftfull Herrens profet som verkade på 800-talet före Kristus och hade ett speciellt nappatag, kunde vi säga, med den ogodaktige kungen Ahab och hans ännu mera ogodaktiga hustru Isabel. Han presenteras framförallt i första kungabokens 17-19 kapitel. Där finns den händelse som vi kanske minns bäst om Elia, nämligen när han på Karmelsberg mötte 450 Baals profeter och 400 av Asheras profeter. Och hur Gud där genom honom utförde ett stort under genom att tända eld på ett offer som var fullständigt neddränkt av vatten. Elia dog inte på vanligt sätt. Han togs upp till himlen i en vagn av eld. Och därför så tänkte människorna att han kommer tillbaka. Han är inte död, han kommer tillbaka. Och det här, det förnyas sen av Malaki, den sista profeten i Gamla testamentet. De allra sista verserna i Gamla testamentet omtalar Elias återkomst. Det står så här där: se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Matteus, Markus och Lukas, som brukar kallas de synoptiska evangelierna, de samseende, de berättar alla om hur Jesus en gång tog med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på ett högt berg där de var ensamma. Men de förblev inte ensamma där. Jesus förvandlades först så att hans kläder blev vitare än någon valkare kunde tvätta kläder rena, vitare än snö. Sen kom visa sig Mose och Elia där på berget tillsammans med Jesus. Det här förbryllade lärjungarna. Vi vet ju hur Petrus blev till sig och sa att vi ska bygga hyddor. Men efter det att de kom därifrån så förbjöd Jesus dem att berätta för någon om det här innan han hade uppstått från de döda. Det kunde de ju inte begripa. Vad är det för tal? Jesus undervisade ju flera gånger om hur han ska dö och hur han på tredje dagen ska uppstå. Men det där förstod inte lärjungarna. Det var helt fördolt för dem. Och då frågade de där varför de skriftlärda sa att Elia först måste komma. Och Jesus sa då, Elia har redan kommit. Elia har redan kommit. Och då förstod lärjungarna, så skriver alltså evangelisten Matteus och de andra, att han talade om Johannes döparen. Men varför säger då Johannes döparen att han inte är Elia? Då Jesus säger att Elia har redan kommit och lärjungarna förstod att det var Johannes döparen han syftar på. Vi ska gå till Lukas 1 där ängeln berättar för Sakarias att hans hustru Elisabet ska föda en son på sin ålderdom. Han beskriver honom så här. Många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft. Ängeln säger inte att Johannes är Elia. Men han ska komma i Elias ande och kraft. Det är också det som Jesus anser. Det är Elias ande som har kommit genom Johannes. Den kraftfullhet och det att kunna så gå emot människornas tankar och föreställningar och bestraffa dem för deras synder. Det var samma ande som Elia hade. Det var också det som Malaki förutsa. Men Johannes är inte samma person som Elia. Vi lär inte reinkarnation. Bibeln talar inte om att människor en gång ska återfödas hit i jorden. Följande fråga kan verka kanske lite underlig. Är du profeten? Han svarade nej. Profeten med stort P i vår bibelöversättning. Vem avser man med det namnet, profeten? En fotnot i Svenska folkbibeln berättar. Jag citerar. Den profet som är utlovad i femte Moseboken uppfattades av judarnas skriftlärda som en annan person än Messias. Dock identifierar både Johannes döparen och aposteln Petrus den utlovade profeten som Messias. De verser som här anges från femte Mosebok 18, de lyder så här, det är verserna 15 och 18. Herren din Gud ska låta uppstå dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig, honom ska ni lyssna till. En profet ska jag låta uppstå den bland deras bröder. En som är lik dig. Alltså Mose. Och jag ska lägga mina ord i hans mun. Och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Just det här citerar Petrus i sin predikan i templet. Efter att han och Johannes hade botat en lam man. Då var det ett enastående tillfälle att berätta om Jesus. För det var i hans kraft som de hade gjort det här undret. Där fanns inget tvivel hos Petrus att Jesus är just denne profet som Gud hade lovat genom Mose. Det är alltså inte Johannes döparen som är den utlovade stora profeten. Vi ska komma ihåg att en profet inte bara är en som förutsäger framtiden som man kanske tänker. En profet är en som talar Guds ord. På Guds vägnar. Han är som en ambassadör som för fram det som hans lands ledning säger åt honom att säga. Och det är också precis det som evangelisten Johannes säger att Jesus ska göra. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn. Han har gjort honom känd. Jesus kan vara Guds profet på ett mycket bättre sätt än alla de män som Gud kallade att föra fram hans, sitt budskap. Jesus är ju själv Gud. Han talar sitt eget budskap, det som han själv har sett, det som han själv är. Nu har då Johannes döparen berättat vem han inte är. Vem säger han då att han är? Då sa de till honom, vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord. Jag är rösten som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren. Här har vi Johannes uppdrag i koncentrat. Så som det är beskrivet i Jesaja 40, det som vi redan hörde, som den första läsningen idag. Han skulle göra vägen rak för Herren. Ta bort krokar, ta bort hinder som stod i vägen. Han skulle, som ängeln sa till Zacharias, omvända många till Herren. Därför var hans lagpredikan så skarp. För att rätt förstå vad det betyder att Jesus är vår frälsare, behöver vi höra att vi är syndare och inte kan komma fram inför Gud i egen kraft. Vi behöver samma stick i samvetet som Petrus åhörare på den första pingstdagen, som frågade, vad ska vi göra? Det står ingenting om att leviterna och prästerna omvände sig och blev döpta. Om dem står det i Johannes evangeliets första kapitel, vers 11. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Oerhört tragiska ord. Jesus kom senare att rikta väldigt hårda ord mot judarnas ledare. 7 gånger ropade han ve över dem, enligt Matteus 23. Och han sa rent av att de hade djävulen till sin far, i Johannes 8. Så var det också när Paulus reste runt på sina missionsresor. Judarna vände ryggen. Det var på grund av judarnas otro som Paulus och hans medarbetare gick till hedningarna. Därmed så har budskapet förts ut till andra folken, till judarna, och därmed också till oss. Vår text slutar med orden, de som var utsända kom från fariseerna och de frågade honom, varför döper du då om du varken är Messias eller Elia eller profeten? Johannes svarade dem, jag döper i vatten, men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig, och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte. Vi ser hur Johannes bereder väg för Messias. Johannes verksamhet går ut på att människor ska hitta vägen fram till Jesus. Nu kommer vi då alltså avslutningsvis till Jesus själv, till Messias. Det namnet är på grekiska Kristus och det betyder den smorde. På den tiden fanns det 3 ämbeten som man blev smord till. I många fall rent fysiskt med ett oljehorn. Det gällde framförallt för en kung som smordes med olja. Tänk på hur Samuel, profeten, gick till Betlehem på Guds befallning för att smörja en ny kung när Saul hade avfallit. Så kom han till Isais hus. Den ena brodern, sonen efter den andra, kom fram och han såg, det här var en stilig man, det här är säkert den blivande kungen. Gud sa, se inte på hans yttre, jag har förkastat honom. Och så kom den ena efter den andra och så tog det slut. Och Samuel frågade, har du inga fler söner? Och Isai sa, jo det finns en till, men han är ute och vallar får. Och Samuel sa, hämta hit honom. Och så smorde han honom. Utan någon tvekan, Gud sa, denne är det. Så tog han oljehornet och smorde honom. Han blev alltså en messias för sitt folk. En annan som blev smord i sitt ämbete var överste prästen, Aaron och hans söner. De blev smorda med en särskild smörjelseolja. Berättas i andra Mosebok 30 om det här. Och den oljan fick inte användas för något annat. Den var höghelig. På det sättet fick de ett särskilt ämbetsuppdrag att inför Gud offra för synd. Det finns också ett tredje ämbete som grundar sig på en smörjelse, men då en överförd betydelse. Jag vet åtminstone inte något ställe där en profet hade smorts med direkt med olja från ett oljehorn. Kanske det var så, men åtminstone fick de en smörjelse som innebär den heliga andes gåva. De hade en särskild kallelse av Gud. Oljan är den heliga ande som utrustar profeten med de ord han ska säga. Så att de kan tala, så säger Herren. Jesus Kristus, Messias, har alla de här tre ämbetena. Vi talar redan tidigare om hans profetiska ämbete. Då han kan bära fram ett vittnesbörd om Gud från sin egen kunskap. Visserligen under hans förnedringstid så frågar han sin far vad han ska säga. Han sa, jag kan inte säga annat än det som jag hör min fader säga. Men i kraft av sin gudomliga härlighet så kunde han också uppenbara vem Gud är. Han hade det profetiska ämbetet. Han kunde läsa människornas tankar. Det är någonting som vi inte klarar av. Han talade direkta ord från Gud. Han sa bland annat, ordet som ni hör är inte mitt. Det kommer från fadern som har sänt mig. Det är exakt vad en profet ska göra. Han talar det som har getts åt honom att säga. Att Jesus är kung berättar han själv och bekänner inför Pilatus. Där säger det också evangelisten Johannes. Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa, du är alltså kung. Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Därför är jag född, därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Jesus är kung i ett rike som inte är av denna värld. Vi ska inte vänta som judarna gjorde, och en del gör det än idag, att Messias ska upprätta ett synligt rike. Att Davids fallna tron ska återupprättas som ett kungadöme i jordisk mening. När Jesus kommer tillbaka och alla änglar med honom ska han sätta sig på sin härlighetstron. Då kommer han synligt för alla. Då kommer han att uppenbara sig och sin makt. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Så talar en kung. Prästens eller översteprästens ämbete är på sätt och vis det viktigaste av de tre. För det är det ämbetet som Jesus gör det möjligt för oss att få komma till himlen och dela välsignelsen av gemenskapen med Gud. I evighet. Hebreerbrevet lär utförligt vad det här ämbetet är. I Hebreerbrevet 4 berättas att vi har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna. Jesus, Guds son. Och sen läser vi. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt liksom vi. Fast utan synd. Här finns en skillnad från Jesus i förhållande till tidigare präster och överste präster. De bar alla på egna synder, så när de gick in för att offra för folket så måste de först offra för sina egna synder. Och därför måste deras offer upprepas. Dag efter dag offrar man, vecka efter vecka, månad efter månad. Och en gång per år gjorde man ett särskilt offer. I det allra heligaste på den stora försoningsdagen. Som är en symbol för långfredagen. Med Jesu offerdöd på korset. Jesus behövde inte offra för sina egna synder. Hans offer var ett evigt offer. Det var mera värdefullt än överste prästens offer. Han bar fram sitt eget blod. Han offrade för hela världens alla synder. Där han hängdes på korset och blev en förbannelse för alla. Då lät Gud alla människors, alla synder drabba honom som i en brännstråle. Det finns en intressant bild från den moderna vetenskapen som ju till stor del är ateistisk, men vi kan mycket väl använda en liknelse här. För man menar att all materia har en gång varit koncentrerad till en punkt. En helt otrolig sak för vårt förstånd. Men det är lika märkligt att hela världens alla synder kunde koncentreras på en enda person när Jesus dog på korset. Där försvann alla våra synder i honom, i hans offer för oss. Det är därför som Hebreerbrevet också uppmanar oss: låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det var det som var Johannes döparens viktigaste uppgift, att förbereda människorna för att ta emot Jesus, för att hos honom få syndernas förlåtelse och frid med Gud. De blev överbevisade om att deras egen rättfärdighet inte räckte till för att komma inför Gud, men att Jesus hade vunnit en evig rättfärdighet åt dem genom sitt syndfria liv och genom sin oskyldiga död. Därför döpte han människorna i vatten. Han döpte dem till eller in i syndernas förlåtelse. Därför befallde Jesus också oss att döpa för att föra människorna in i syndernas förlåtelse. In i det som hans namn har utverkat för oss. Frälsaren, Messias. Och därmed bli arvingar till himlen. Judarna behövde nödvändigtvis ett svar som de kunde berätta för sina ledare. Johannes gav svaret och han visade på Jesus som Messias. Vi har fått ett ord som vi kan använda för att svara på frågor som våra medmänniskor kanske ställer oss. Låt oss grundligt använda det ordet så att vi lär oss hur vi ska svara på de frågor som möter oss. Och låt oss i ordet bereda oss att möta vår Messias när han kommer. Amen. Låt oss be med Paul Gerhardt i ny tolkning av Katarina Eliasson en vers. Ett hoppas jag, min frälsare, att du är alltid nära och att jag må allt mer och mer dig i mitt hjärta bära. Så låt det då din krubba bli. Kom. Lägg dig där, hos mig förbli, så får jag del i dina fröjder. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.